Blossom heter jag och vad kul att du har valt att lyssna på min podd House of Blossom. Hälsa, träning och livsstil handlar det om här i stort, men det kan ta precis vilka vändningar som helst beroende på vilka gäster jag har och vad vi snöar in på. Vi är hemma i mitt kök. Min man Hasse Lindqvist är ljudtekniker, sitter borta vid diskon. Hunden ligger här bredvid mig, hon snarkar lite grann. Och sen har vi en massa barn här hemma idag, det är jättehärligt. Just nu sitter de still en liten sekund, men de kommer att springa omkring. Och en liten bebis ligger i soffan också och snusar där. Och så doftar det underbart ifrån spisen och det är så mysigt, det är precis som jag vill ha det. Och så mina gäster då, två riktigt tunga namn i branschen. Jämfört med dem så är man ju bara en liten fis i rymden här. Men en väldigt lycklig fis som får äran att ha de här giganterna runt köksbordet. De har så otroligt tjusiga titlar, meriter och medaljer. Jag pratar om Anki Sundin, näringsfysiolog, nutritionist. Hon är författare, hon är bokförläggare. Kom igen Anki, fyll på med titlar.
Ja, det senaste är ju förkortningen MBA henne då, från Handelshögskolan. Master of Business and Administration står det för.
Wow, business jag kan inte ens uttala
det. Inte jag heller, knappt.
Men det här verkar inte ha någonting med näring och nutrition att göra.
Nej, men det är rätt bra faktiskt, för att dels så förstår jag språket här nu då, som ekonomer pratar, vilket är en helt ny dimension kan man säga, okay. För att vara naturvetare. Men sen så är det också så att det är en grej som hör väldigt väl ihop med det som jag håller på med, och det är det vi kallar för creating shared value. Jag kan berätta mer om det sen.
Det ska du få göra, absolut. Aha, hur hon nu har hunnit med att ta de här, fyllt på med nya meriter eftersom hon har en liten baby som ligger här i soffan och lilla Julia som är 3 år. Och så har hon vunnit SM i styrkelyft.
Ja, i bänkpress, och sen så har jag lite gyllene valörer även i styrkelyft.
Ja, vad säger du om det? Ja, Martin Lidberg.
Imponerande.
Där ligger du i lä, Martin.
Ja, där ligger jag i lä.
Nej, han ligger faktiskt inte i lä. Nej, Martin Lidberg är ju vår före detta brottare här som har faktiskt varit världsmästare. Ja. Bara en sån sak. Och hur många medaljer har det blivit?
Oj, det vet jag inte, Blossom. Det har jag inte räknat. Jag började ju redan som 7-åring, så det har nog blivit några.
Men då har de alla på någon hylla, eller?
Ja, jo, nej, inte alla. En del ligger faktiskt på vinden, men jag har ju några där uppe, det har jag.
Men de finaste?
Ja, de finaste. Men man kan inte leva på gamla meriter, eller kan man det?
Jo, jag tycker att vi kan det lite grann, men det är inte bara gamla meriter, för idag har du också fina meriter. Du har varit årets hälsoinspiratör och årets allt möjligt, alla sådana här som jag aldrig hört, alltså jag har aldrig fått sådana där. Känns jätteorättvist, men
du är också... Måste ha rätt kontakter.
Ja, det verkar så. Men du är personlig tränare och tränare, inspiratör, berätta.
Ja, men jag jobbar med träning och hälsa på olika sätt. Jag har ju drivit en egen träningstidning och jag har haft mina egna hälsokamper både i Sverige och utomlands, och jag har varit programledare precis som du för några sådana hälsoprogram. Så att det är väldigt, väldigt brett. Så att det är väldigt roligt.
Ja, ni är jättevälkomna hit.
Tack så mycket.
Tackar.
Nu ska vi fullkomligt frossa i mina gästers kunskaper här och erfarenheter om vad som funkar och kanske inte funkar när det gäller kostupplägg för träning och återhämtning. Och samtidigt så ska vi en frossa i Ankis linsgryta som jag har försökt mig på att laga efter hennes recept här. Och vi ska få de senaste, hetaste rönen såklart om bland annat de proteinrika insekterna. Mm-hmm. Det är meningen att vi ska äta det, alltså. Martin, har du hört talas om det?
Ja, faktiskt. Jag har sett också någon dokumentär om det där.
Kittlar dödsskönt i kistan.
Nej, men jag är inte rädd för nya smaker, så det ska säkert funka.
Adaptogener ska vi prata om också. Är det nya Holy Grail? I don't know. Vi får se vad Anki säger. Men Anki, vad gör du? Är ju mammaledig. Ni är båda mammalediga nu här. Hur spenderar ni er mamma?
Nej, vänta nu, backa nu. Mamma ledig får du inte kalla. Pappa ledig.
Jag hörde det lite för sent. Vi rullar tillbaka tunneln. Ni är hemma med barn Och ändå gör ni ganska mycket samtidigt. Ni är här hos mig bland annat. Men Anki, vad gör du när du inte byter blöjor då?
Jag föreläser en hel del och jag har ju förmånen att förlägga andras böcker, inte bara mina egna utan andras också, inom kost och träning och så vidare. Och sen så tittar jag väldigt mycket nu på faktiskt det här med insekter som föda, eftersom du var inne på det. Men även då kopplingen till det vi kallar för CSV, då, Creating Shared Value. För att det ska liksom gå att bygga in det här långsiktiga, hållbara sättet att driva ett företag på. Och liksom tjäna pengar på att göra gott inom citationstecken.
Mm. Så det är liksom något som du jobbar med parallellt med nutritionen, om man säger.
Ja, jag vet inte riktigt om man kan kalla det för att det är ett parallellt spår.
Men coachar du företag i att...
Jag jobbar för att företag ska förstå att man måste bredda sin värde- och intressentkedja, kallar man det för, på ett fint språk. Då. Det vill säga inte bara se det från att man har stoppat en produkt i en förpackning- och sen så slänger man förpackningen och sen så allt däremellan. Det är så otroligt mycket mer, både bakåt i kedjan, det vill säga allt ifrån leverantörer och underleverantörer- och den som kanske har producerat, det som ligger i- och det som kanske rör dem på olika sätt- och intresseorganisationer runt omkring och sådär- ända till de som är då konsumenter och intressenter på den sidan. Och sen så kanske det händer någonting med förpackningen när man väl har slängt den också. Hur ska den deponeras till exempel? Ska den destrueras inom värmeanläggning eller ska den ätas upp av bakterier eller sådär?
Wow.
Så att det är extremt stort.
Det låter som ett jätteämne. Alltså.
Det är det, och jag står på giganters axlar också. CSV är stort.
Och ni har båda två har varit med länge, ni har sett trender komma och gå. Ni har säkert testat både det ena och det andra under era aktiva år också som elitidrottare. Så låt oss direkt gå på det här nu då. Liksom. Vad har varit bestående? Vad har ni tyckt? Om vi börjar med dig, Anki. Vilket kostupplägg har varit det bästa när du har varit på hög nivå som elitidrottare? Helt enkelt?
Du menar inför tävling eller off-season? Ja, liksom?
Överhuvudtaget ditt upplägg. Alltså, hur har du presterat bäst? Hur har du ätit när du har presterat bäst?
När jag äter stora mängder av allt möjligt.
Oj!
Ja, det är alltså inte någon fråga om någon speciell kostregim, utan det handlar om att man inte äter en portion utan det är tre portioner mat.
Okay.
Så, och sen så kan man kalla det för vanlig husmanskost om man vill. Så det handlar inte om att jag äter extrema mängder kolhydrater eller bara extrema mängder fett eller någonting sånt där, utan det handlar om en stor mängd mat.
Ja. Och det är ju intressant, och det alltså, har du känt att det har varit det bästa för att bli så stark som möjligt?
Ja, för mig är det så i alla fall. Man har alltid, som näringsfysiolog då, så är jag jätteintresserad av idrottsnutrition, som heter, det vill säga kost- och näringslära vid träning. Så att det är ju proteinet naturligtvis. Alla som håller på med träning vet att protein är väldigt bra, men när man är väl har täckt proteinbehovet så att säga, det som vi behöver för att, för att prestera så bra som man kan ur ett proteinperspektiv, då är det bara att fylla på med resten.
Men blir man inte tjock som en gris då?
Uppenbarligen inte.
inte du. Men då brände du av dig genom att lyfta tungt så att säga. Skulle jag göra på det viset skulle jag bli tjock som en gris, garanterat.
Ja, men man får ju äta efter vem man är och vad man har för förutsättningar och mål. Så är det ju alltid. Mm. Och sen så kan man kalla den kostregimen för vad som helst. Vi kan köra blossa om dieten här om ett tag.
Ja,
kanske.
Då får jag knappt äta någonting. men Martin, vad säger du om det här? Har du, det är inte riktigt samma grenar såklart, men vad har funkat bäst kostmässigt för dig under din karriär?
Nej, men jag kan väl hålla med Anke där att när man kunde äta väldigt mycket av allting och så presterade man väldigt bra i sin idrott. Mm. Men sen har jag hållit på med en idrott där man tävlar i viktklasser. Mm. Så jag hade ju perioder när jag skulle gå ner ibland mellan 12-15 kilo. Och då hade man inte så mycket fett på kroppen heller. Så att, och då såklart, då vill man ju kunna prestera så bra som möjligt trots att man får äta så väldigt, väldigt, väldigt lite mat. Mm. Och vissa bantningar man gjorde, framförallt när man var yngre och inte kunde så mycket, de var ju idiotiska när man tänker tillbaka. Och det var ju väldigt mycket på att tömma sig på vätska.
Okay.
Så när man vägde in så var man ju helt färdig. Men då har du nästan ett dygn på det att fylla på dem. Men framförallt kolhydrater och glykogendepåerna ska fyllas på det. Så man äter ju mycket pasta och ris och potatis. Men så det tycker jag väl att just det här när man kunde äta väldigt mycket av allting, då kunde man passera bra. Men när man bantade, då var det ju att dra ner jättemycket. Det var inga såser, drack bara vatten, kunde, en middag kunde bestå av kanske 4-5 matskedar ris och sen så var det lite tonfisk eller lite torsk på det och sen så försökte jag ändå få in mig lite grönsaker hela tiden så jag höll mig frisk hela tiden.
Mm.
Och varierade grönsakerna åt varje måltid också, men det var jättesmå portioner och det är klart det är inte hälsosamt att äta så lite. Men det var någon bantning per år bara.
Mm. Vad skulle ni säga har varit det sämsta ni har, sämsta dieten ni har gått på rent så där prestationsmässigt?
För min del så har jag faktiskt klarat mig undan dieter. Jag har ju också tävlat i en viktklass.
Mm.
Alltså viktklass sport ska jag säga.
Mm.
Så att hade jag vägt antingen mer eller mindre än vad jag normalt gör spontant då, då hade jag nog fått utsätta mig för en hel del dieter och sånt där. Men jag har aldrig behövt det för att jag har, min spontana vikt är någonstans runt ungefär den viktklassen som jag vägde in i. Så att jag har aldrig behövt utsätta mig för att basta bort vätska eller dra ner extremt mycket på mat eller någonting sådär. Utan jag har käkat min frukost och sen har jag gått och vägt in. Så att,
men du har aldrig känt att rent om vi bortser från vikten att det här har jag blivit mer laddad av eller det där var riktigt dåligt när jag käkar den där biff och pommes frites och bea då, då blev jag riktigt seg och kunde inte prestera och när jag, alltså där du kunde märka vilka livsmedel så här, som har gett dig mer energi.
Mm, jo, det kan jag. Alltså, jag har aldrig snubblat över en kost som inte har lett till en bra prestation, det ska jag börja med att säga. Däremot så har jag hittat en kostregim som funkar väldigt bra för att ge väldigt, väldigt stor styrka.
Okej, nu skrattar Anke och det vet inte vi varför.
Nej.
Ja, de som känner mig, de som har hört mig prata förut, de känner igen det här. Jag kallar det lite skämtsamt för chokladbollsdieten.
Okej, here we go. Okay.
Föreställ dig ungefär 600 gram smör och tillhörande mängd socker med havregryn och kakao. Och det förtär vi på ett par dagar eller en vecka innan vi går upp på podiet och lyfter. Du är stark som ett troll, slät som en säl, men stark som ett troll.
Vad schysst, alltså. Här bjuder man hem liksom. Nummer ett, nutritionister. Jag hade lite annan bild, även om jag kände det sen tidigare. Och vi har gjort nyttiga saker här på bord. Och så, vad får vi för tips?
Oj,
ja, vad säger man om detta, Martin?
Ja, vad säger man? Jag funderar på om jag ska försöka...
Har du testat den?
Nej, faktiskt inte, men nu funderar jag faktiskt om jag ska försöka persa här i bänkpress efter sommaren. För det blir mycket chokladbollar på sommaren, det låter
det
gott.
Underbar. Now we're talking. Jag har åkt bort med här. Vem har ställt massa avokado och linser och grejer här?
Nej, men jag kan ju hålla med dig också på det sättet att jag bytte ju viktklass. Jag var trött på det här och hålla igen och banta, så jag gick upp en viktklass. Och då var det tvärtom, då skulle jag bygga på mig och då var det ju liksom
att försöka,
ja, inte bara chokladbollar, men man var ju noga med att få i sig allt, alltså bra fetter och kolhydrater och protein och så vidare, och man åt väldigt mycket grönsaker och frukt och allting, men sen så kunde man ju ladda på med det mesta för man skulle upp i vikt, man behövde vikten och man blev ju så mycket starkare också.
Ja, det är ju superintressant att ni säger så, att ni liksom inte ens pratar om vad utan bara hur mycket det handlar om, att för att det var det som man blev stark av. Ja, vi sitter hemma hos mig runt mitt köksbord och vi äter en linsgryta här som Anki har gett mig receptet till. Anki, berätta lite om den här linsgrytan.
Mm.
Anki Sundin ska jag säga, som är näringsfysiolog och nutritionist. Jag har svårt att uttala de här orden.
Ja, men
som du
är inte den enda,
runt.
Herregud. Och försök att stava det för att se, det är helt omöjligt. Men det är i alla fall samma sak, så du får säga vad du vill. Linsgryta då, som sagt, det är ju lite grann ytterligare i tiden här nu att gå och titta på vegetariska recept. Även om man inte är vegetarian så kan man ju gott och väl blanda ut sin vanliga köttkost, köttbaserade kost och fiskbaserade kost med vegetariskt då och då. Och just det här är en linsgryta med inspiration från Grekland.
Mm-hmm.
Så den är väldigt proteinrik, för det är väldigt mycket linser i. Och sen så har vi då passerade tomater och lite tomatpuré, vitlök naturligtvis och kryddor och tillbehörliga.
Mm.
Så att väldigt, väldigt näringsrik, och det ska naturligtvis serveras då med oliver och feta ost, och du har ställt fram en massa andra grönsaker och gott här, så att det här var en bra måltid.
Men
proteiner. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här. Linser, är det fullvärdigt protein?
Nej.
Det är inte det?
Nej, det är det inte. Mm. Men för de allra flesta så är det inget problem. Man brukar säga att om man kombinerar då baljväxter, som linser är en variant av, och sädesprodukter som bröd är en variant av, så blir det fullvärdigt. Och, ja, så att bröd till en linsbaserad gryta till exempel, det blir fullvärdigt.
Vad är det som i brödet gör att proteinet blir fullvärdigt tillsammans med det?
Ja, det är aminosyraprofilen heter det för oss som är vana de begreppen. Mm. Det är alltså beståndsdelarna i protein. Och några av de här beståndsdelarna som då kallas för aminosyror, de kan vi inte tillverka själva. Okay. Utan då är det alltså kombinationen mellan de olika mängderna kan man säga utav aminosyrorna som gör att det blir fullvärdigt då.
Men varför har man inte, alltså det här är lite nytt för mig i alla fall, att man skulle kombinera linser med bröd så blir det fullvärdigt protein. Alltså bröd har ju varit en big no-no, och nu plötsligt så är det det man ska kombinera. Vad säger du Martin, är det här, känner du till det här?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Nej. Intressant.
Då blir ju plötsligt, får ju brödet en meningsfull plats, ja, men, i tillvaron.
Ja, eller? Nota bene, jag har aldrig sagt att bröd inte är ett bra livsmedel. Man måste inte äta bröd.
Nej.
Men bröd, precis som vilket annat förhoppningsvis näringsrikt livsmedel, är helt okej. Okay. Man måste ju inte bara äta vitt bröd. Det finns ju massor med näringsrika, lite grövre varianter om man föredrar det.
Så det här att, var ett surdegsrågbröd. Mm. Är det bättre än vete?
Det är ju mer näringsrikt och mer kostfiberrikt. Så svaret på den frågan är ja, ur ett kostfiberperspektiv till exempel. Sen är inte vete farligt om man inte råkar vara då, känslig för gluten till exempel.
Det är jättebra att veta. Men hur är det annars med kött? Hur mycket kött liksom ska vi äta? Det är ju jättemycket debatt om det. Alltså, finns det kött till alla? Och det har ju varit ett enormt frosseri i kött.
Ja.
Och ska vi verkligen ha så mycket kött? Är det bra för oss? Var hittar vi andra proteinkällor och så vidare?
Alltså rött kött är ju det som är på tapeten nu och diskuterar väldigt mycket ur ett cancerperspektiv. Och vi har ju numera råd om att dra ner vårt köttkonsumtion, inte bara ur ett hälsomässigt perspektiv men också därför. Men miljömässigt så är det helt ohållbart att konsumera kött på det sättet som vi gör idag, och speciellt nu när vi har många människor som tack och lov går ifrån fattigdom upp till kanske en något bättre socioekonomisk då, status. Och då gör också att de ställer krav på sin kost och vill ha kött och så vidare, och det fungerar inte långsiktigt. År 2050 så räknar vi med att vi kommer att vara 9 miljarder människor på jordklotet. Vi har inte kor och grisar och kycklingar så att det räcker till alla, om det är så att vi vill ha ett hållbart system så att säga. Det, miljömässigt och klimatmässigt så fungerar det inte.
Och spannmål och matar om, det är ju vad mycket, jag menar, den marken finns ju inte ens.
Nej, det gör den inte. 95% av all soja som produceras går till foder. Det är helt vansinnigt.
Ja, det är vansinnigt.
Hur mycket kött äter du, Martin?
Ja, hur mycket kött äter jag? Nej, men jag äter väl kött, en rött kött så kanske det blir en gång i veckan och sånt där.
Inte mer?
Nej, inte
vad
mer.
Vad äter du annars då?
Mycket kyckling och mycket fisk. Ja, så mycket, framförallt mycket fisk äter jag. Mycket lax och torsk och sej.
Och hur är det med fisk där då? Det är ju också olika etiska regler som gäller.
Ja, alltså när det gäller fisk och fiskodling, jag ska börja med ödmjukt och säga att jag är ingen expert på just fiskodling eller fiske så. Men det jag har tagit del av gör gällande att fiskodling är ju inte så miljövänligt som vi kanske tror när vi står där i affären och ska köpa. Och vi har det här diskussionen om hållbara bestånd och alltihopa det här. Och vi matar fiskarna med fiskmjöl och vi matar dem även med andra produkter som kanske inte är det allra, allra bästa ur ett miljö- och klimatmässigt perspektiv. Så att, det är därför som vi diskuterar lite grann vad det är de alternativa foderkällorna.
Ja. Och vad är de alternativa?
Då kommer vi osökt in på, nämligen insekter.
Ja.
Ja, det finns ju i dagsläget jättemycket forskning kring att kunna mata djur då, både fiskar men även kyckling, till exempel även gris förresten, med insektsbaserad. Aha,
men är det
foder.
De som ska äta insekter, inte vi alltså?
Det är ett sidospår, eller snarare det är ett parallellspår skulle jag säga. Vi kommer förmodligen att se insekter som humanföda, det vill säga sånt som vi ska äta. du och jag och Martin och alla andra. Men det är väldigt nära förestående att vi ser det också som foderbas. Det finns ju enorma fabriker för insektsproduktion redan som går till djurfoder. Ja, det gör det. Och då är det framförallt då fiskodlingar.
Mm. Och vad är det då för insekter då?
Det är fluglarver.
Jag såg någon
med bea eller
bland annat.
Jag såg någon större variant av larver också som hade ett otroligt högt proteinintag, det mest eller proteinrikt då, som var bland det mest proteinrika som de hade uppmätt. Var någon typ av, jag tror att det var någon afrikansk larver av något slag.
Säkert, alltså vi har ungefär 1900 ätbara insekter på jordklotet som vi känner till.
Och jag åt ganska nyligen, var jag i Sydafrika. Och då åt vi några sådana larver, gula, ganska stora, rätt tjocka, som var tillagade då, friterade på något sätt. Så de var knapriga på utsidan och så var de alldeles geggiga i mitten.
Hur smakar det då?
Jag vet inte. Och kocken, han var så stolt över det här som han hade tillagat då. Och det var bara jag, av 8 personer som vi var, så var det bara jag och Tove, en kvinna till där, som var tuffa nog att faktiskt smaka på det. Alla de andra männen då där i församlingen, fegisarna, de gjorde inte det, de vågade inte det. Hasse vågade inte, till exempel.
Fegis!
han går och vaktar bebis här bak. Men alltså, jag ska säga att det smakade väl inte så farligt. Det var väl mest känslan och så det här gegget i mitten. Men sen tyckte jag lite så här där, när man rapade efteråt lite så här, man lite,
eftersmaken.
Måste jag väl erkänna att man fick lite så här, jag vet inte.
Jag tror det är en vanlig sak, tänkte jag. Menar, det vi äter idag, jag menar, skaldjur och ägg, och hade man aldrig prövat de här grejerna, hade man ju tyckt att det var jätteäckligt. Så att jag tror att det är såklart en vanlig sak.
Det du är inne på nu, Martin, är jättespännande, för att man har pratat mycket om kring hur ska vi marknadsföra insekter som livsmedel. Och det här med att skriva att det är en larv till exempel, det kanske inte är så roligt att läsa på innehållsförteckningen. Mm. Så att vi har några giganter inom det här området som menar att vi borde nog döpa om det. Mm. Vad sägs om landräka till exempel? Och det kanske inte låter helt tuffigt. Men jag tror att ett mellansteg till att jaga runt larver på tallriken, som jag brukar säga, det är att äta det i form av processade livsmedel. Alltså hamburgare, korv, köttbullar, där man inte ser att det faktiskt är gjort på insekter.
Jag måste ju erkänna att alltså, om jag måste välja mellan surströmming och larver, så är jag nästan larver faktiskt. För surströmming tycker jag är nog bland det konstigaste man kan äta.
Men gräshoppor ska ju vara rätt gott. Har du smakat det, Anke? Eller har någon gjort det?
Jag har inte smakat gräshoppa eller syrsa, som också är jättevanligt faktiskt. Det förekommer redan som proteinbars. Jag har smakat proteinbars som är gjorda av syrsa, och det smakar väldigt angenämt, ska jag säga.
Men det måste ju gå enormt mycket, de är ju så små. Alltså man ska få i sig tillräckligt.
Mm. En sån bar på, om det är 40 gram tror jag, förlåt mig, under 100 gram tror jag det är på en, då har de lyckats få in 40 syrsor i där, för de är ju ganska små då, som sagt.
Hur mycket protein innehåller en sån här bar?
En sån bar som jag åt då, den tror jag inte gav mer än 10 gram, så att det var inte jättemycket syrsor så i där då. Men det är ju ett väldigt, väldigt högt proteininnehåll, och det är ett högt, bra kvalitet på det protein som är också i insekter. Så att det är jättespännande, otroligt spännande. Och alltså, man tror inte det är sant när man liksom läser kring vilka fabriker de är på väg att bygga redan nu.
Var då någonstans?
Paris utanför, där har Insekt med Y stavat det, Y som är Yngve, där har de en planerad anläggning 2016. De ska alltså producera 10 ton larver per dag.
Jag får någon sån här sci-fi-bild av att man, det kommer komma någon film sen, hur de här larverna bryter sig ut och bara tar över hela så jäkla mycket insekter.
Det kanske ändrar genuppsättningen, som är så stora som elefanter, om man ska säga. Eller larverna.
Vi hade ju här nyligen uppe i skorstenen en massa bin liksom. Då borde vi kanske ta tillvara på dem och käka upp dem eller någonting. Men alltså, det här, kan det fasa ur? Kan det bli... Kan det sticka iväg och bli galenskap? Alla
faktum är att det du är inne på nu, det är någonting som man forskar på och inte är klara med på många, många, många år. Alltså, vad är de negativa möjligheterna, de negativa konsekvenserna av att producera insekter i den här proportionen som vi pratar om nu? Så att du tar upp en väldigt viktig poäng, och i dagsläget så är väl det kanske enklaste svaret, vi vet inte faktiskt. Men man förstår ju, man förmörkar ju solen i Paris om det smiter ut ett antal miljarder
larver och flugor.
Mm.
Så det är klart att
och kan, kan de sprida någonting, någon form av smitta? Jag tänker, vi har myggor och vi har malaria. Och liksom, alltså.
Mm. Just sjukdomsöverföringen från insekt till däggdjur, det vill säga om en insekt är sjuk och vi äter en sjuk insekt, så är överföringen väldigt, det är väldigt liten risk för det, för att det är så stort avstånd mellan oss genetiskt.
Men det är inte som galna kosjukan.
Nej, exakt så. Nej, men precis. Men däremot att de är smittobärare, där finns det ju, det känner vi ju till att, att insekter kan bära sjukdomar, så att då är det ju väldigt viktigt att man föder upp dem här på ett sätt som är då hygieniskt då.
Ja.
Då får vi se om den här linsgrytan då kommer kanske ha lite till
ja, du tror att det var linser i? Jaha.
Jaha, det var inte linser. Ja, jag är också som du, Martin. Jag är öppen för nya grejer. Så att,
ja, men det är kul.
Bring it on.
Ja, ja, pröva nya saker och nya smaker.
Det är så härligt, jag sitter ju här med Anki Sundin och Martin Lidberg. Vi har pratat insekter och syrsor och larver och att det är det nya svarta inom kost, vad man nu tittar på för att få i sig bra proteiner. Och vi har ju lite härliga ungar här hemma som just nu är väldigt tysta och lugna. Det kan bero på att de har så bra barnvakt. Hasse, min man som egentligen ska vara ljudtekniker, han har lämnat spakarna och... Och har lite bebis på armen. Och lilla Alexander. Hej Alexander. Hej sötnos. Hej.
Kom, man ser att Hasse bara får mjölksyra nu. Ser ni det?
Det är bra. Han får lite bump.
Uthållighetsstyrka tror jag vi kallar det för.
Ja, precis. Uthållighetsstyrka. Ja, det är bra.
Kan träna. Vi har ju barnbarn med också nu. Så att det är bara bra. Gå och bära lite på. Jag tänkte vi skulle prata lite grann nu om kosttillskott. För det är ju någonting som ni båda har med att göra i allra högsta grad. Martin, du då som har tävlat och förmodligen... Jag kan tänka mig att du har provat en hel del. För man vill ju... Ja, prestera så bra som möjligt, men man vill hålla sig inom ramarna och lagliga grejer och så här. Vad kan man liksom få mest ut av? Hur mycket har du testat genom åren så där? Vad har funkat?
Inte så bakåt. Mycket som kanske folk tror, utan jag var väldigt sparsam ändå. Men jag hade en period under min karriär när jag kände att det var någonting som inte stämde med kroppen. Jag kände mig trött och hängig och då tog jag kontakt med en näringsfysiolog faktiskt som heter Magnus Nylander. Som jag hade hört talas mycket om, jag hade läst mycket om honom och han hade hjälpt väldigt många idrottare då. Och jag berättade om Magnus om mitt problem och jag kände att jag kunde inte syresätta kroppen, jag visste inte riktigt vad det var. Så att,
hur upptäckte du det då? Liksom?
Nej, men jag tränade och som idrottsman så känner man sin kropp väldigt bra, eller som när man tränar väldigt mycket såklart. Och jag tränade inför både VM och OS då och någonting hade hänt med min kropp, kände jag. Och då tog jag kontakt med Magnus och vi gjorde blodanalyser och då såg vi bland annat att jag hade drabbats av järnbrist. Mm. Jag hade också några andra parametrar som låg lite lågt och vitamin B12 bland annat och så vidare. Men, och det så hävde vi bland annat med att vi ändrade min kosthållning till viss del då, men framförallt med kosttillskott också, så vi kombinerade det här då. Och då, så jag hade under min karriär så åt jag någon sån här vitamin- och mineraltablett. Jag åt fiskolja, åt jag löpande då. Och sen så Q10 prövade jag och kreatin och så. Så visst har jag prövat, men det var ganska sparsam ändå.
Mm. Och vad, av det du har prövat, vad tycker du har funkat bäst då? Är det någon sån här, det här tillskottet har jag märkt skillnad då?
Nej, men kreatin är väl en sån sak. Och det kan jag tänka mig att du också, Anke, har prövat när du har hållit på med styrkelyft eller bänkpress då. Där märker jag, och vissa svarar ju bättre än andra. Jag blev väldigt, väldigt explosiv av det.
Okay.
Och jag hade stor nytta av det i brottningen. Där är det explosiva lyftmoment bland annat då, där man ska lyfta sig mot sig och kasta då. Så att det hade jag en enorm kick av. Så det kunde jag ta vissa perioder. Och det är ett sånt här preparat som jag kan tycka ibland konstigt att det inte är dopingklassat. För det är verkligen prestationshöjande.
Okej, är det farligt? Finns det några bieffekter av?
Ja, det finns det. Bland annat vet jag att det finns de som har... du drar ju på dig lite vätska då, men jag har ju hört talas om att det faktiskt var ett på några i USA som hade hållit på och skulle gå ner i vikt, kampsportare då, och samtidigt så hade de intagit ganska stora doser kreatin. Och där faktiskt ett par av de här personerna hade... av alla de här då hade gått bort till och med. Hade blivit så dåliga så att de hade avlidit.
Oj, av kreatin?
Mm, kreatin sa de tydligen hade varit en del, en bidragande orsak. Men nu ska jag inte skrämma upp folk. Nej. Men de måste ha tagit jättedoser samtidigt som de då hade, tydligen hade bantat då väldigt, väldigt hårt.
Mm-hmm.
Och vätskebantat väldigt mycket då samtidigt som de fick i det här som ska binda vätska. Så det kanske Anki, jag vet inte om du har hört talas om det här, men det här är många år sedan nu. Det är säkert en, det måste vara en 15 år sedan eller sånt där.
För det första, jag vill bara poängtera att jag är oberoende av industrin här, så att jag får, säga vad jag vill utan att liksom vara jävig, som det heter. Jag tror att man ska vara försiktig när man, som du säger Martin, man ska vara lite försiktig när man drar slutsatser kring vad det var som hade orsakat det eller andra, för att här vet vi att en person har testat eller tagit stora doser av ett visst tillskott och sen så blir konsekvenserna väldigt stora, men vi vet ju ingenting annat.
Men vad säger du om kreatin? Vi bortser från just den här storyn.
Ja, jag skulle säga att det är ett av de mest beprövade tillskotten vi har. Vi vet att det fungerar hos de som svarar på det, precis som du är inne på. Så att jag skulle säga att det här är ett tillskott som man kan känna sig väldigt trygg med.
Okay.
Ja, det skulle jag göra.
Men om jag bara får fråga igen om det här, måste bara knyta tillbaka lite grann till kreatinet nu. Nu pratade vi ju utifrån en prestation där och så vidare. Är det någonting som du rekommenderar, Anki, att gemene man så här, bara som tränar för att må bra, behöver man kreatin?
Om man tränar för att må bra, det vill säga att man kör 2-3 pass i veckan, kanske man går en lunchpromenad då är svaret på den frågan nej, det behövs inte. För att vi får kreatin med oss i kosten och vi kan också producera det själva i kroppen.
Så det är typ för elitidrottare eller någonting?
Ja, man behöver inte vara elitidrottare för att få nytta av kreatin. Utan har man en hög ambition med sin träning, och då pratar vi då om kraftsportsrelaterad träning.
Så inte bara om man vill få synliga muskler eller bli snygg, om man nu tycker det är snyggt, då är det...
Jo, alltså om du har en hög ambition med din träning och håller på med styrketräning och inte bara på motionärsnivå, om man ska kalla det så, då finns det kanske idé att testa kreatin. Jag har liksom inget emot kreatin per se på det sättet. Nej. Man behöver inte vara elitidrottare för att få effekt utav det ska man ju vara medveten om. Så,
det har kommit någonting nytt som faktiskt jag har fått prova här också, som jag tänkte vi skulle prata lite grann om. Martin, berätta om det här sprillans rykande, färska, heta nya kosttillskottet som heter Adapt. Vad är det för någonting?
Jo, det är ju såna här antistressämnen då, eller adaptogener, som de har, ämnen som de tar från växter då, som har en inverkan på oss människor. Det är faktiskt från början så var det faktiskt ryska staten som var inblandad faktiskt då, och ville ta fram växter då som hade en positiv inverkan på oss människor, som kunde då förbättra både prestationsförmåga, minska stress och snabba på återhämtning. Och de fick då forskarna där i Ryssland då till uppgift att hitta såna här superväxter då.
Okay.
Så att från början så hade de plockat upp till 20 000 växter tydligen, och så skulle de få ner det här till 5 växter till slut då. Som då bland annat astronauter och militärer och sånt där skulle inta då, som hade den här inverkan då, ända in på cellnivå. Så att det som jag, på det sättet som jag är involverad i det här då, det är att jag har fått äran att vara med och prövat den här produkten då, Adapt Sport och Adapt Life, när jag tränar själv väldigt hårt. Och jag märker faktiskt en skillnad.
Ja, på vilket sätt då?
Nej, men framförallt på återhämtningen. Jag har ett standardiserat pass som jag har kört i väldigt många år, där jag tröttar ut mig maximalt. Och det har hänt till och med att jag är så trött så att jag har kräkts efter träningarna. Och jag kör då ett visst antal övningar, ett visst antal varv som jag ska göra nu så snabbt som möjligt. Lite crossfit-inspirerat då. Där har jag då känt att jag återhämtar mig mycket, mycket snabbare. Bland annat då. Och jag känner mig mycket peggare och fräschare. Och jag känner att jag faktiskt kräver mindre sömn. Så att, nej, men jag känner att det har en inverkan.
Det här är ju jättenytt och väldigt revolutionerande. Och man har ju testat det på elitidrottare som har fått jättestor framgång med hjälp av det här. Och har du hört talas om det, Anki?
Jag har hört talas om varianter av det. Och tittar man på innehållsförteckningen så ser man att det är inte minst då rosenrot som man har tittat på en hel del i forskning.
Okay. Fast det har man ju hört talas om förut. Ja, man kan kunna köpa.
Ja, precis. Ja. Det där jag menar att ingredienserna är ju inte helt obekanta.
Nej. Okej.
Okay. De kallar det för andra generationens adaptogen eller antistressämnen, forskarna.
Okay.
Så de hade ju ett stort konvent nu på Grand Hotel där de presenterade det. Det var press från stora delar av Norden och Europa också faktiskt som var där då och lyssnade. Mm. Så att, och då var ju forskarna bakom då. Så att de har gjort en gedigen forskningsstudie då, där de har tittat på bland annat då tillväxthormoner och könshormoner, testosteron bland annat, hur det påverkar kroppen då när man intar röda. Så att det har ju bevisat en positiv inverkan.
Mm. Är det nästan som ett så här lite livselixir skulle man kunna säga. Lite holy grail. Jag vill minnas att de sa något lite sånt när de presenterade det här.
Jag tror man ska vara försiktig. Det finns inga mirakelkur. Utan det absolut viktigaste det är alltid kosten, tycker jag i alla fall, om jag får säga det. Men sen såklart att jag menar, växter och jag menar, många mediciner kommer från växter. Så att, det har ju bevisligen en positiv inverkan en del av de här ämnena.
Mm. Ja, så det här, vad säger du, Anki? Är det här någonting som du rekommenderar? Om man vill känna sig lite piggare eller få snabbare återhämtning? Eller?
Jag skulle väl säga så här, eftersom jag är en försiktig general, så skulle jag säga så här att det är förmodligen helt ofarligt att prova i alla fall, om man är nu frisk i övrigt, så att säga. Man ska nog vara försiktig när det gäller lite mer okända växtsubstanser och sådana saker och blanda det med, om man nu står på någon medicin till exempel eller sådär. Men är man fullt frisk så att säga i övrigt och sånt där, så är ett sånt här tillskott som är godkänt och så vidare, det är förmodligen helt okej att testa. Och är det så att man mår bättre av det och upplever någon bra känsla av det, så må det väl vara hänt. Sen så skulle jag väl kanske vara lite försiktig med att dra allt för stora växlar på innehållet som sådant. Alltså påståenden kring många tillskott är ganska romantiserande.
Mm.
Så att jag skulle säga att känner man att man mår bra av det, så är det förmodligen bra.
Så där, jag häller upp lite kaffe här. Jag sitter runt mitt köksbord med Anki Sundin, nutritionist. Titta, jag kunde säga det. Blev förvånad själv. Och Martin Lidberg. Vi har suttit här och haft en härlig lunch. Vi har käkat linsgryta och vi har pratat insekter och kosttillskott med mera. Det blir lite till kosttillskott där, hörrni. Jag har ställt fram 4 små gulliga saker där till kaffet. Du var ju inne lite på, Anki, det här med chokladbollar, att det var det som du hade presterat bäst efter att ha ätit rejält med chokladbollar.
Eller,
oj, vad starka vi ska bli.
Ja, vi ska bli så starka. Här ligger några små härliga. För det är väl bra att äta så här lite bara, eller hur? Man äter något söt, Anki.
Ja, men för det första ser de ju jättegoda ut. Eller? Och sen är det väl en väldigt bra storlek på dem där också.
Det är jättebra, de är jättesmå. Det är minibiskvier, fast det är med någon kolakräm. Så det är inga, nu är inte vi några glutenintoleranta personer, men det är liksom inget sånt i den där. Mm. Så varsågoda, tackar. Fika lite här, så ska vi avrunda vårt lilla prat så småningom. Lite bara mer så här skulle jag vilja, Martin, det här med bästa förutsättningarna för att komma i riktigt bra form.
Ja, det finns ju inte en väg så att säga, och där måste man individanpassa lite också. Det är såklart vad man har för målsättning. Och vad är det som är bra form för dig kanske är något helt annat för mig, Blossom, eller tvärtom.
Ja, så är det. Men du brukar ju räkna upp någon sån här 3 liksom, att det här.
Ja,
det här.
Men ska man
styra in dig på dina...
Nej, men det är ju såklart att hålla en bra kosthållning och äta väldigt varierat och bra och få i alla näringsämnen såklart. Och sen så är det ju att motionera regelbundet såklart. Och sen tror jag också en väldigt, väldigt viktig del, eller som jag vet är väldigt viktig, det är det här att vara socialt aktiv och ha vänner och familj och så vidare. Att man har bra människor runt omkring sig, det är ju en jätteviktig del för att vi ska må bra. Så det är väl 3 bitar. Sen hur man går tillväga.
Mentala inställningen.
Mentala biten är såklart jätteviktigt. Och ska man prata om både prestationsidrott och välmående, så glömmer ju faktiskt många bort det här med den mentala biten. Det finns ju väldigt många sätt att jobba mentalt på också. såklart. Och jag som kommer från en idrott där jag försökte bli bäst i världen då, i brottning, det, jag jobbade ju väldigt mycket mentalt.
Och du blev det också, ska vi?
Ja, jag lyckades med mitt mål där. Men det som jag också fick på köpet, kan man säga, det var ju att jag kände att jag förändrades väldigt mycket som människa när jag började jobba mycket mentalt. Jag blev gladare, mer positiv även i min vardag. Så att, det händer mycket när man jobbar mentalt.
Hur gjorde du då när du jobbade mentalt?
Jag jobbade med flera olika övningar. Bland annat jobbade mycket med visualisering. Där man helst lägger sig ner och blundar och man ser sig själv som verkligen trogen som möjligt. Lyckas med saker, resultat som man i framtiden vill uppnå. Det kan vara allt från att hålla en viktig presentation eller kanske att prestera bra i en idrott eller i sin träning eller någonting. Man ser sig själv mentalt prestera bra i någonting som man vill i framtiden vill uppnå. Så att där har man sett att vår hjärna har faktiskt svårt att skilja på fantasi och verklighet. Mm. Så att när man visualiserar saker så påverkar det självförtroendet och prestationsförmågan på ett positivt sätt.
Mm.
Det är en metod, men det finns väldigt många. Det finns allt från modellträning, modellering, affirmationer och triggers och massa konstiga mentala övningar. Men egentligen inga konstigheter. Det handlar egentligen om att ta kontroll över sina tankar och så styra dem i rätt riktning.
För det, man pratar ju jättemycket om det och mindfulness och hur man ska tänka och så vidare. Men det är en sak att prata om det och att faktiskt göra det. Jag tycker personligen att det är betydligt svårare att träna mentalt. Alltså det är lättare att kasta sig ner och göra 10 armhävningar, än att nu ska jag träna mina tankar. Det kräver faktiskt mer av en.
Ja, det krävs ju träning också. Det är ju så, för att man faller lätt tillbaka i gamla tanke- och beteendemönster såklart. Så att det krävs träning även när man ska börja tänka positivt och förbättra prestationsförmåga och välmående. Så att det är övning, övning, övning. Mm. Men visualisering är bland kanske den vanligaste och en väldigt effektiv övning att jobba med.
Gå dig smal på 5 veckor har vi kunnat läsa att Martin har uttalat sig om, Anke. Vad säger vi om det? Räcker det verkligen att bara gå sig smal?
Nej, men nu ska, först och främst, det är inte jag som sätter rubrikerna på de här grejerna.
Nej, utan jag har ju kolla innan, Martin.
Ja, precis. Jag har ju jobbat som en, jag behöver inte säga någon namn, men en dagstidning som deras hälsocoach i många år. Inte längre, men gjorde. Och ett sätt att få igång människor framförallt, och det är ju då ska ju träningsformen, den ska vara rolig, den ska inte vara för tuff för början, och så sakta men säkert då kan man sedan stegra sin träning då. Och det här med att gå är ju väldigt effektivt och vi kommer ut också, som man vet, och förbättra välmående eller öka välmående ännu mer om man kommer ut, och många sitter in och jobbar hela dagen och så vidare. Så att, då har jag skrivit 5 veckors program, och det är egentligen ett sätt att få igång människor. Så sen ska man ju såklart trampa vidare. Det är inte så på 5 veckor så går inte fan hela sin kropp.
Nej, men det är
veckor.
Ju så mycket såna där rubriker och med att man ska uppnå något resultat på väldigt kort tid och så vidare.
Mm. Jag har varit noga med det att hela tiden att i de här texterna, att efter de här 5 veckorna så ska du tänka på det, och då ska du börja, och det är då ditt nya liv börjar och så vidare. Nu är du igång ungefär.
Just,
så att det är precis, du kommer igång på 5 veckor och på 5 veckor så kan man ju åstadkomma rätt så mycket, och man börjar känna att det har hänt förändringar både mentalt och fysiskt som skapar motivation.
Mm.
Och precis som du brukar säga också, Blossom, det här med motivation, det är ju faktiskt en belöning.
Mm.
Så när man känner att motivationen kommer, det är ju belöningen, och då vill man ju, ibland får man nästan bromsa folk när den här belöningen kommer. Då vill de träna hela tiden och jämt och så vidare.
Mm.
Och träningen återigen, den är ju faktiskt katabol, den är nedbrytande, så att det är under vila vi får den här anabola effekten, så man får inte glömma bort det med vila, det är otroligt viktigt.
Mm. Jo, men Martin, om man tittar på dig, du förespråkar mycket powerwalks, vilket jag håller med om, det är jättebra, och även gummiband ser man dig hålla på mycket med, men tittar man på din kropp då, så här, det är inte bara powerwalk och gummiband som skapar en sån där kropp, eller hur?
Nej, men jag kan leva på lite gammal träning. Jag har ju tränat sedan jag var 7 år gammal, så att det är klart man lever på gamla meriter återigen. Nej, men
kan det vara fullgott? Alltså,
visst kan du bygga upp en bra fysik genom att powerwalka och köra med gummiband.
Behöver man inte tyngre belastning, mer vikter?
Det beror ju på återigen vad du har för målsättning. Vill man bygga muskler såklart så behöver man ju tyngre belastning. Men gummiband är ett väldigt effektivt träningsredskap. Och jag vill ju att träningen ska vara så lättillgängligt som möjligt för att människor ska komma igång. Och inom brottningen bland annat, som jag kommer från, där tränar vi väldigt mycket med gummiband.
Mm.
Och jag menar, där kan du bestämma belastningen själv. Backar du längre bort så blir det tyngre belastning. när snodden sträcks ut. Och går du närmare så blir det lite lättare belastning. Så att det är ett fantastiskt bra redskap. Jag har alltid med mig mina gummiband. Vart den ska, när jag reser så har jag med mig. Så kan jag antingen sätta den på hotellrummet på handtaget. Och så kör jag mina övningar när så får jag den här styrketräningen också. Och sen kan jag gå ut och springa eller powerwalka. Eller vad jag känner för, så får jag konditionsdelen också. Men det är klart, vill man... Jag, för att bygga en kropp och så vidare. Jag tränar ju både styrketräning, jag simmar, jag löper och så vidare. Idag är jag ingen elitidrottare, men jag har ju varit. Men jag tränar mina 4-5 pass ibland kanske i veckan. Så att, det, jag försöker variera träningen som möjligt.
Hur hinner du med att träna, Anki?
Ja, det gör jag. Nattetid.
Nattetid? Mm-hmm. I stort sett. Vad gör du då för något?
Jag styrketränar. Men jag gör det väldigt sent ofta. På dagarna, eller på nätterna.
Hur orkar du det?
Jag gör avkall på sömnen.
Är det bra?
Nej, det är inget tips från coachen, men det är ett sätt som man under en sån här period kan få in träningen ändå. Och
men en sån här period ska vi påminna om, det är alltså liten bebis. Det lilla Alexander, 3 månader. Ja. Så, inte han vaken på nätterna då?
Nej, han är väldigt duktig på att sova faktiskt. Han mumsar i sig ganska mycket mat innan han går och lägger sig. Sen så vaknar han på små timmarna. Så att, jag får ganska mycket sömn faktiskt på en och samma gång. Men det är ändå en begränsad period bara som det är så här. Så att, det är ingen fara.
Vad tyckte du om den lilla biskvin där?
Du, den var jättegod. Mm.
Finns det dig där också, Martin?
Ja, jag måste smaka.
Hugg in, vad härligt att se. Oj. Ah, nu blir vi så starka. Oj.
Vi känner liksom hur det går rakt in i musklerna.
Men den perfekta träningsmaten då, Anki? Mm. Skiljer den sig från övrig mat?
Vad menar du med övrig mat?
Ja, alltså, som inte, om vi säger inte... Man säger, hur ska jag äta när jag... tränar och innan träning och efter träning. Alltså, men med övrig mat menar jag när man inte tränar, helt enkelt.
Om vi pratar om bra husmanskost så är svaret på den frågan nej, den behöver inte skilja sig så jättemycket.
Mm. Men vad är den perfekta mat då? Träningsmaten eller maten eller vad? Ja.
Om man får använda lite tekniska termer då, först och främst ska det vara tillräckligt energi- och näringstätt. Det är det första.
Och så, hur vet och man vad det är det då?
Ja, precis. Hur vet man det? Jo, om man idag har en kroppssammansättning och en kroppsvikt som man är nöjd med och man går inte upp eller ner i vikt och förändrar inte sin kroppssammansättning, då är man viktstabil. Och då äter man precis så mycket i genomsnitt som kroppen behöver för att hålla kvar den här sammansättningen och mängden, så att säga. Och då är det den mängden man har att laborera med. Och då är det klart, inom ramen för den mängden energi så välj bra näringsrika livsmedel. Och pratar vi vanlig kost och att det betyder då bra husmanskost eller någonting i den stilen med lite, vad vet jag, kött och potatis och ris och pasta och som grönsaker och lite bönor och linser ibland och lite fisk och kyckling och ägg och sånt där, mjölkprodukter om man äter det. Så det är basen. För väldigt, väldigt många. Och det funkar jättebra att ha.
Det är den perfekta träningsmaten. Det är inget annat. Alltså.
Nej, det är inget annat. Det finns ingen magisk kost. Om du kör jättebra på någon speciell kostregim. Jag bara hittar på. Låt säga nu att du mår jättebra på paleo. Ja, men kör paleo då. Eller du mår jättebra på någon motsvarande LCHF eller något. Ja, men kör där då. Men välj bra kost inom ramen för den regimen som du väljer. Mm. Så det är enkelt samtidigt som det går att göra så oerhört komplicerat.
Och det är väl enda sättet att få det att hålla i längden också. För det är lite det. Det är inget svårt att börja träna. Nej. Inget svårt att liksom börja med... Kosten man är igång och så här peppad i början. Och sen så kommer det där... Alltså det är svårare att fortsätta med någonting. Så hur ska man få hållbarhet i det? Vad säger du, Martin? Ska man få hållbarhet i sin träning?
Nej, men jag tror mycket på det här som jag brukar prata om, att skapa rutiner. Det är ju otroligt viktigt såklart. Och gärna där att man får med sig kanske vänner och kanske familjemedlemmar, att man gör det tillsammans. Det man märker många gånger när man hjälper människor och får igång människor ska börja träna, det är att kanske framförallt i en relation så kan det bli lite avundsjuka när en person börjar träna väldigt mycket och börjar röra på sig och ta hand om sig själv och bryr sig om sig själv och kanske lite mer om sitt utseende och så vidare. Så blir den andra partnern kan bli lite stött och grinig och sur och så vidare. Så gärna att man får med varandra, att man stöttar varandra och blir medveten om det.
Det är inte alltid så lätt heller. För just det här, om man blir lite... partner kan ju bli lite anti. Just det här, eller hur? Alltså, det är inte helt självklart att partnern hänger på, för att oftast när man väl tar ett sånt kliv eller bestämmer sig för någonting, då har man ju gjort någon process i sig själv. Mm. Och det kanske inte den andra personen har, den har inte gjort den resan. Mm. Så då är det inte bara, ja visst, jag hakar på, det är inte säkert.
Nej, så är det ju. Och framförallt så ser jag många kvinnor framförallt som har fött upp barn, kanske haft flera barn och så vidare, och de har glömt bort sig själva lite grann, väldigt, väldigt vanligt. Och man har lagt allt fokus på sina barn. Och sen så helt plötsligt så ska man börja lägga lite fokus på sig själv. Barnen blir äldre och nu ska jag snygga till mig lite grann, eller jag framförallt ska må bättre och så vidare. Då kan det här problemet uppstå och gubben sitter kvar där hemma och dricker folk och tittar på tv och käkar snask. Och ser hur frugan bara växer och blir snyggare och snyggare. Då kan du börja ta emot där hemma. Då är det dags att slänga ölburken och hänga på.
Mm, det är nog bäst.
Om man ska behålla frugan.
Är det det som kallas för extern motivation?
Ja, nu ser jag Hans där och han pumpar upp så här.
Han drar i magen. Nu ser jag vad jag vill komma här.
Ja, precis.
Låt oss prata om
det. Ja, men det var det här du sa att jag skulle prata.
Men hållbarhet då, när det gäller kosten, Anki, att man inte håller på in och ut och upp och ner och testar, så hur ska vi få en bra hållbarhet? Du värnar ju för hållbarhet i hela.
Ja, hållbarhet.
Vad är nyckeln?
Nyckeln är att hitta en kostregim, en kostupplägg då, som man fungerar
på. Det låter så hårt när du säger kostregim.
Ja, jag vet, det var därför som jag ändrade mig snabbt. Ja, precis. Så att, men en kosthållning som man fungerar bra på, som innehåller bra mat som man tycker smakar gott. Man behöver inte följa någon speciell diet, utan det handlar om att
Men om man inte har en aning vad som är bra mat, vad är steg ett? För man ska göra något hållbart här nu bara för någon. Låtsas att man inte har en ledtråd. Liksom. Mm. Mm. Och då vill man helst bara ge mig livsmedlet. Liksom.
Ja, precis. Proteinrika livsmedel. Kött, fågel, fisk, ägg, bönor, linser, ärtor, den typen av proteinrika livsmedel. Där har vi, skulle jag säga, basen för så många som vill hitta en kost som fungerar och är hållbar. Och då ska man hitta livsmedel som man tycker smakar bra och som man kan tillaga på ett sätt som man tycker smakar gott och sådär. Och sen så fyller man på med resten efter behov och smak egentligen. Tycker man om potatis, ät potatis. Tycker man om ris, ja, ät ris då, men kanske inte stora mängder ris om det är så att man
utmanas utav... Men om vi pratar viktminskning då, om jag
det menar
vrider
att,
frågan lite exakt, ditåt. Vad är den optimala viktminskningen? För du har ju skrivit böcker om det.
Ja,
vad säger du att man ska göra då? Det kan inte vara samma recept.
Jo, Blossom, det är samma sak.
Men hur många böcker då kan du skriva och skriva samma sak?
Ja, men nästa bok får vi väl döpa till Ankedieten då. Eller Blossom dieten och sen Martin-dieten, men det är samma innehåll. Ja, det är samma.
Jag måste...
Bra mat i mindre mängd och kompletterat med träning. Och det är inte ens säkert att man behöver dra ner på kosten om man har ett tillräckligt bra träningsprogram. Mm. Så enkelt är det.
Nej, men jag håller med dig fullständigt, Anke. Det är så vanligt, människor, de söker olika dieter.
Ja, men de jagar galet. Hur ska vi få slut på detta jagande?
Nej, men det gäller att hitta en kosthållning som man kan leva efter resten av sitt liv. Ingenting man gör tillfället. Och det handlar om att dra ner på kalorierna, äta samma mat, men dra ner kanske på portionen, dra ner på kalorimängden. Och så öka sin förbränning genom att röra på sig mer. Så enkelt är det.
Och
det är
gamla där man... hedliga. Här skulle vi komma med nya rön och så kommer vi med gammal skål.
Ja, men det är väl härligt att vi inte behöver ändra oss efter x antal decennier.
Vad skönt, relax. Vi bara
ja, men vår genuppsättning ser ju exakt likadant som man har gjort i generationer. Så att det är inga konstigheter.
Nej. Och bra fettkällor måste jag bara tillägga, bara för sakens skull, för det hann jag inte med förut. Men protein
det tar vi nästa gång vi ses.
Till exempel.
Måste ses gånger.
Ja, men det är klart.
Och då ska vi prata om alla andra saker. Vad kan vi, förutom att vi ska få mer av er båda här hemma hos mig, hoppas jag, framöver. Vi ska göra många sådana här program och gå in i detalj på många saker.
Då lämnar vi ungarna hemma, va? Så vi får riva huset. Hasse får ta en semester nu på en månad efter.
Och så står jag för chokladbollarna nästa gång.
Ja, det låter bra.
Underbart.
Och hunden, hon har snarkat, jag vet inte om ni märkte det, hon snarkar så högt här så Hasse fick kasta en påse på henne. För att det tog över helt i mikrofonerna. Hur kan man få mer av dig, Anki?
Ja, ankisundin.se är väl enklast. Sen så finns jag på Facebook. Man får jättegärna gå in och gilla sidan och bli kompis med mig på Facebook. Och Twitter och Instagram finns jag på också. Så det är bara att höra av sig.
Mm. Och du då, Martin, man kan berätta om det här brottogram. Boxogram, vad är det?
Ja, det är sällan gör det numera. Men det
finns fortfarande på din hemsida. Så att,
ja, det ligger kvar. Sen gammalt. Men martinlibba.com kan man gå in på. Där bland annat så är jag runt och föreläser en del och sådär. Pratar mycket mental träning bland annat och hälsa och träning överlag. Så att där antingen gå in och...
Eller komma hem och brotta ner.
Ja, ja, det är bara komma hem och köra brottningsmatch.
Ja, det är underbart som sagt. Ni är välkomna tillbaka hit också. Och,
tack för att vi fick komma. Jättetrevligt. Tack. Tack.